Vi kör igång.
Äntligen.
Äntligen.
Den här gången frågar Erik om man skulle starta. Det är ovanligt. Ofta brukar jag bara märka att vi är igång.
Ja, precis. Spelar vi in?
Exakt. Välkomna till Agilpodden.
Ja. Varmt välkomna.
Ja.
Avsnitt nummer 12, va?
Just det, avsnitt 12.
Om vi räknar rätt.
Ja.
Och vår ambition är att inte ta en paus över sommaren utan att köra på här i full fart. Så vi får se om vi lyckas med det.
Mm.
Men det är ambitionen i alla fall.
Finns en plan som ser ut att kunna hålla faktiskt. Ja. Det här har vi faktiskt valt att planera.
Ja, vi har alltså ett Gantt-schema på väggen här. Jag har tagit in en projektledare som har...
Räcker inte många timmar här.
Vi har en liten budget och satt till en styga till min mamma sitter faktiskt. För övrigt, min mamma är rolig, hon lyssnar på den här podden ibland också, men hon är en sån som verkligen planerar så här 3 år fram. Det är därifrån min icke-planerande sida kommer. Hon tycker jag är helt hopplös om jag planerar med. Men hon är så här typ, ja men tisdag 2018 där, 12 maj, kan jag komma till Stockholm då?
Ja, men nu pratar vi väldigt mycket personliga grejer, men jag märker att jag börjar bli så här oförstående för människor som vill planera. Jag kan bara ifrågasätta och så kan jag liksom börja så här, det är för tidigt att fatta det beslutet, för det kan hända saker.
Det är för fan imorgon, det händer massor med saker.
Exakt.
Det du lever
för. Och så blir jag liksom irriterad på dem för att de inte tycker det är helt uppenbart att det är dumt att planera.
Bra. Dagens ämne då.
Just det.
Vad gör vi då?
Idag pratar vi om distribuerade team.
Bra, vi pratar om till och med om agila distribuerade team, eller hur?
Ja, verkligen.
Ja. Och det är väl en fråga som känns ganska het. Vi diskuterar en del på Agila Sverige också. Mm. Jag kan tänka mig att många bolag står inför någon form av managed service fråga liksom. Vad ska vi lägga någon annanstans och vad ska vi behålla själva?
Mm.
Det finns ju en del då som satsar på att man vill lägga utvecklingen långt ifrån sin verksamhet.
Mm, mm.
Att man vill outsourca all utveckling och sen har man då någon form av stab hemma som gör kanske arkitektur och krav och utveckling och sånt. HN till exempel, jobbar så.
Jag dissade en sån idé senast idag i lunchtid.
Det är en väldigt dålig idé, tycker jag också.
Ja.
Ofiltrerat rakt ut.
Vi har inte haft några gäst. Eller det här första gången vi inte har en gäst på ett tag. Så vi blir lite extra flamsiga.
Ja, skönt att få bara prata rakt ut.
Ja. Nej, och nu ska vi börja med kanske man säger då, med distribuerade team. Många tänker kanske att man har ett team som sitter på 2 platser. Det vi tror på och har funderat mest på, det är ju att hela team befinner sig på en plats, men att flera team levererar på samma sak.
Exakt, och det har vi till och med genomfört. Så det har vi faktiskt testat. Precis. Och, exakt, ja, men det är bra. Ja, grundregeln tycker jag ändå, när man ska sätta upp agila team, det är ju att alla personer ska sitta ihop. Men det är det absolut lättaste.
Ja, jag kommer ju komma dragandes med mina nomader där så småningom.
Ja.
Men du kan få det som tes fram till nomadavsnittet.
Det finns några få undantag gör det. Men grundregeln är ju sitt ihop.
Ja.
Ta bort liksom, fast de sitter om våningen på planet under, byggnaden bredvid, i grannstaden i Norge eller vad det är. Nej, slå ihop er, sitt ihop, då får ni upp effektiviteten. Men det är för mig är det självklart. Sen så finns det såklart andra anledningar varför man inte ska sitta ihop då.
Mm.
Och då är det är okej. Men se det som att okej, då är det verkligen någonting vi måste ha en aktiv plan för att lösa. Hur vi ska få det här att funka.
Mm.
För det är en avvikelse för hur det borde vara.
Nej, jag håller med. Och då är i det här fallet med digitala nomader är ute efter något annat.
Ja.
Nämligen att locka de skarpaste hjärnorna som man annars aldrig skulle få tillgång till.
Ja, men det kan vara okej.
Det är nog ett eget avsnitt.
Ja.
Mm. Vad vill du börja? Ska vi dra caset som faktiskt fungerar?
Ja, jag är ju själv ganska ansvarig för att sätta upp en sån här organisation.
Kör det först.
Då är det egentligen en ganska stor produkt vi bygger och det är storleksordningen 40-45 utvecklare som jobbar med det här då.
Och den har ju varit under utveckling nu i tre år.
Precis. Och växt liksom från att vara ett team då på 3 personer till att skala upp ett. Vi har ett jättestort och så ner lite så.
Produktionssatt och fungerar men med stort förändringsbehov.
Ja, precis. Så det är, vi har jobbat med en agil leverans väldigt länge här. Så den har ju varit produktionssatt liksom kontinuerligt då, egentligen från början. Och sen då utrullad på vissa marknader efter tid liksom, kan man väl säga. Men det vi har gjort nu då, och det är ju av flera anledningar. Den största anledningen är egentligen att det här är en global produkt som används av de flesta länderna i hela världen. Och det som vi har problem med, det är ju att vi jobbar 8-5 i Sverige liksom.
Mm.
Och det vi gör störst, vi har väldigt stort behov av att ge våra användare dygnet runt support.
Mm.
Och vi vill även då kunna, om vi har en kritisk produktionsbugg i eller en kritisk bugg i produktion, så vill vi ju så snabbt som möjligt lösa den.
Ja.
Och då idag innebär det ju faktiskt att vi får sitta och jobba helg och kvällar när det väl händer.
Ja.
För vi har inte råd att gå hem, det är för dyrt helt enkelt.
Ja.
Och det är samma personal som har slitit ut och sådär då. Så det är inte så önskvärt. 24/7 support eller dygnet runt support, det löser vi inte idag.
Nej.
Man kan ju lösa det via att jobba treskift i Sverige och sådär, men det blir ju väldigt, väldigt dyrt och det är inte så många som vill göra det heller.
Nej, det blir också lite, det företag som vi jobbar på, där har vi ett upplägg då med en beredskapskedja som det heter. Då blir det ju en individ som alltid har beredskap och som går runt med en mobiltelefon och alltid svarar helt enkelt. Men om det väl händer någonting på riktigt så räcker det i alla fall oftast inte. Det är sällan den personen har tillräckligt med kompetens och så vidare. Så det funkar ju bara för enklare fel.
Ja.
Och därför måste man, precis som du säger, då måste man i alla fall vädja till människors goda vilja och hög motivation och så vidare.
Mm.
Och har man en del kvalitetsstörningar så då är det inte bra i längden. Liksom. Då är det bättre att ha folk som kan jobba under kontorstid.
Det är ingen sustainable pace, och det är ett ord vi inte har pratat om egentligen också, men du kan snabbt bara göra en avstickare på sustainable pace. Jag har gjort själv en sån här typ bild vad jag tycker ska innefattas i agilt. Jag kan faktiskt försöka lägga upp den någon gång på Instagram.
Mm.
Och då har jag med sustainable pace där. Och det är egentligen, man vill ju hitta ett liksom normalläge, om man hänvisar kvar till lean då, som är hållbart liksom, där vi har en takt som rullar och där vi liksom gör att vi kör inte slut våra team varenda jävla sprint. Det är inte så att de sitter och jobbar till 23:59 varje fredag för att finna allt i sprinten och sen vi överlever och sen på måndag tillbaka till en sprintplanering. Eller där vi har såna här där vi, för vet vi om att det kommer, vi vet ju om att 10 stora produktionsbuggar kommer varje år, vet vi om att det är så och vi fortfarande tar en lösning för det, utan vi bara satsar på att våra team hela tiden ska göra en goodwill här och jobba helg och sådär, så måste vi göra om den liksom.
Mm.
Så vi får en sustainable pace som vi vet över tid kommer att vara hållbart för teamet. Sen kan det fortfarande vara bra att ha höga arbetsbelastningar där man trycker på och jobbar helg och sånt. Det skapar
någon
ju
gång.
Liksom, ja, precis.
Men då ska det vara ett äkta undantag som är tillräckligt, kanske en gång i kvartalet eller något sånt där, något som ser rimligt lite, några gånger om året.
Ja.
Nej, och då kan man ju helt enkelt försöka, det är ju faktiskt våran gemensamma förra chef som hittade på den här idén, och idén är helt enkelt att hitta en plats i Amerika, i det här fallet i São Paulo,
Brasilien. Mm.
Och någon plats en bit bort i Asien då, så man får ut tidsskillnaden lite.
Ja.
Och i det här fallet så satt jag själv och räknade med Wikipedia och tidszoner och grejer, och man får ju ungefär, om alla jobbar kontorstid rakt av, så får man ungefär 20 timmar per dygn täckta då.
Ja.
Men med ett minimum av att någon jobbar över eller går upp lite tidigare, så skulle man ju kunna pressa upp till 24.
Ja. Sen finns det en differens då med tidszon och sådär. Men absolut. Så man får ju väldigt stor täckning.
Precis.
Och det man ska säga också är ju att de där 4 timmarna som inte blir täckta, det är inte så jävla många som jobbar de 4 timmarna. Det var ju mitt
på dagen i Stilla havet är ju det då.
Exakt. Och det är inte jättemånga människor som jobbar där i vårt fall.
Och våran tes är ju här då att om man har såna här produkter som är omogna eller börjar bli lite mogna men är liksom inte gamla, då behöver det ju vara utvecklare. Det behöver finnas tillgång till riktiga utvecklare för att lösa supporten.
Mm.
Supporten kan inte lösas av någon separat supportpersonal, utan det är ju ofta på riktigt så att man behöver kunna hela produkten.
Mm.
Och därför är det en fördel då att ha utvecklingsteam som på riktigt jobbar med produkten, som kan ta support.
Mm. Så vad gjorde vi då?
Ja,
vi åkte dit, du och jag.
Ja, faktiskt. Just det.
Du var där första gången utan mig.
Mm.
Och sen så åkte vi dit ihop, alltså just till Brasilien då.
Mm.
Nu har vårt företag verksamhet där, och så det finns personal på den platsen. Det finns kontor och så vidare. Så
det finns IT till och med.
Ja, så på så sätt hade vi det ganska enkelt för oss då. Men, vår tanke var ju att bygga ett Scrum-team där då, helt enkelt.
Mm.
I Brasilien så är Scrum och agilt väldigt okänt, finns inte. Så där kände vi, okej, där har vi en ganska stor utbildningsinsats att göra.
Mm.
Samtidigt så är det klart att det är lockande för den personal som sitter där att jobba i ett globalt, i en global organisation. Så det var ju en positiv grej. Men vi åkte väl dit, hade grundkurser i agila arbetssätt och hur man ska jobba och så vidare.
Mm. Erik spontanade lite grundkurs där, bara när vi märkte att det var suget fanns, så satte han ihop något.
Precis.
Från ena dagen till den andra.
Ja. Ja, det är sant faktiskt.
Det gjorde du.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Och det var otroligt väl mottaget och de blev jätteglada.
Nej, men det stämmer. Och sen då så, ja, det finns ju mycket att berätta om detta, hur man gör och inte gör och vad vi har lärt oss och sådär. Men det som vi hade med oss från början, det var ju liksom att vi hade en ganska stor resebudget, för vi inser att vi måste träffa varandra. I början så handlar det om att sitta ihop så mycket som möjligt. För att liksom man vill komma in på det här att, ja, men nu sitter jag fast, men jag kan verkligen fråga Kalle för Kalle vet, eller jag vill fråga Pedro för Pedro vet och sådär. Och för att komma dit så behöver man lära känna varandra, och då behöver man sitta ihop liksom, och göra de här teamaktiviteterna.
Och det började med att de utvecklarna kom hit i 3 sprintar eller något sånt där, kan det vara det?
Ja, 2 sprintar tror jag. Sprintar, så 4 veckor, vi kör 2 veckors sprintar. Så vi var här, de var här 4 veckor. Precis. Första sprinten då så... Ja, precis. De rekryterar, det är en chef där borta, inte jag eller någon rapporterande till mig då, gjorde ju rekryteringen först. Rekryterade till ett team på 5 personer, var det en var heltid scrum master då. Det var svårt att hitta, men det lyckades de med. Och sen så flög de hit, de var här 4 veckor då. Första 2 veckorna så satt de bara programmerare med bara duktiga utvecklare liksom. Alltså de var utspridda liksom på de andra teamen som redan finns. Och sen sista veckan, eller sista 2 veckorna de var här, då fick de faktiskt göra sin egna första sprint. Så då fick de skapa ett teamnamn. De heter Brazucas. Och så fick de göra en logotyp. Det blev ju oväntat nog brasilianska flaggan med en fotboll på. Det hade man inte alls kunnat fördöma sig fram till. Och sen då så fick de några enkla uppgifter. Liksom. Alltså, då hade vi pratat med produktägarna och sa, hej, nu har vi ett nytt team. Liksom. De är duktiga utvecklare, men de kan ingenting om den här produkten. Kan ni liksom föreslå aktiviteter till dem som kanske är då lämpliga för dem att börja med? Och så fick de då liksom kanske några buggar som var lättare och ja. Lite blandning så här, så de skulle förstå hela applikationen. Och så var det fortsatt egentligen. Sen så åkte vi ganska omgående dit med inte ett helt team men nästan, och satt med dem under en sprint. Och var jag där igen då. Jag var också med och fortsatte den agila utbildningen av deras organisation. Och sen har de varit här och, så fort, och nu fortsätter det liksom. Inte jag med i det, inte du heller.
Men jag har ju ett jobb då, så det blir
det har jag det också. Så det där rullar i alla fall. Och det är ju jätteroligt att se. Och det funkar faktiskt otroligt bra, måste jag säga. Det finns några grejer som vi skulle behöva göra bättre, eller som man skulle göra om jag fick göra om det här liksom.
Vad är det då?
Det är produktägarskapet. Vi har produktägare. Scrum Master finns på plats då i Brasilien. Produktägare finns inte på plats, för de kan ju ingenting om den här produkten ännu. Tanken på sikt är väl mer att en produktägare ska vara på plats för de lokala marknaderna där då. Men just nu så är det en produktägare som sitter i Sverige.
Faran om man har en produktägare för lokala marknaderna, det är uppenbarligen att man får olika dialekter i produkten, ska ju sägas, i samma andetagare. Livsfarligt, precis.
Man kan lösa det med code reviews och så vidare. Det kan jag säga, det är så vi har gjort också, att all kod som skrivs för dem måste godkännas eller pull requestas då av svenska utvecklare. Så det är ett sätt att kontrollera kvaliteten och sånt i början också, om man känner att det här kan vara ett hot.
Och nu menas alltså inte svenska utvecklare, utan utvecklare som arbetar i Sverige i kontoret.
Bra rättelse. Men den här produktägaren, jag tror att man skulle haft en heltidsproduktägare för det här teamet i början. För man behöver förklara liksom, vad är det för produkt, vad finns det för verksamhetsregler, här finns slutanvändare, ta in dem och förvisa då det här teamet och sånt. De produktägaren vi har haft har tyvärr inte haft enskilt här teamet, utan de har haft andra team också. Och då blir det liksom, de hinner inte riktigt med, och du vet, den här klassiska fällan. Så det skulle jag satsa mer på egentligen, om man skulle göra om det, att verkligen ha en dedikerad produktägare.
En möjlighet som man har är att ha en lokal produktägare vars enda uppgift, eller inte vars enda uppgift, men vars viktiga huvuduppgift är att varje dag kontakta produktägaren i Sverige och prata med den liksom, och förstå hur den tänker och vad den vill. Och då skulle man ju på sikt bygga upp en som förstod produkten, så att säga. Det är ju ett sätt man kan göra, och det kan ju vara heltid eller halvtid eller något sånt där.
Ja.
Vem får det inte vara?
Scrum också.
Bra.
Fan, bro, det är inte en jag har kontrollfrågat dig på det här. Snyggt.
Jag ställer på mina lyssnarna om det också.
Ja, det är bra.
Och om ni nu sitter här och antecknar också, våga resa mycket. Alltså det kan inte nog understrykas att det faktiskt är viktigt i början framförallt.
Nej, precis. För jag menar, det ska man inte sticka under stol. Vi kommer komma in lite på affärsmodellen också. Men det är klart, det här är mycket, mycket billigare än att ha svensk personal. Så är det ju. Men våga ta initiala kostnader för att sätta upp det bra. Ja. Alltså, räkna inte på besparings... Eller på... vad säger man, alltså på att bespara pengar från dag ett liksom. Nej. Utan skjut fram det ett år några, eller
ja, något. Ja, eller bara några månader liksom. Ja. Det blir ganska snabb payback ändå.
Mm.
Roterande stolen, vad är det?
Mm, det kör vi också. Det är ett koncept faktiskt jag har kommit på som jag tycker mycket om. Det är egentligen att vi ser till då att det vi inte har nämnt nu då, det är att vi också ska ha ett team i Asien, eller du nämnde det lite i början. Det med det har vi inte börjat med än.
Mm.
Men då är tanken egentligen att ha en roterande stol i varje team, eller i varje egentligen, för det är flera team på flera sajter då.
Mm.
Ja, på varje sajt har en roterande stol som innebär att den stolen ska, alltså i Brasilien då, så ska någon från Sverige eller någon från Asien sitta på den stolen.
Mm.
Och sen så roterar man då med någon form av halvårsgrej.
Mm.
Och det har vi börjat med nu också. Så i Brasilien nu så har vi faktiskt en svensk utvecklare som kommer åka och sitta ett halvår.
Mm.
Och det är återigen också för att få det här liksom, att man lär känna varandra. Mm. Det är jättebra grej ur ett rekryteringsperspektiv också.
Mm, just det.
Att kunna rekrytera till en global organisation där man säger att okej, du kommer få sitta i Sverige, mm. men det finns också möjlighet att sitta i Brasilien eller sitta i Asien och ett halvår då för att lära dig de grejerna. Så det är också ett perspektiv på det då.
Och har man väldigt små volymer eller ont om pengar, så är det förstås bättre att ha roterande stolen besatt liksom en fjärdedel av året än att inte jobba med den alls till exempel.
Ja, absolut.
Volym var det jag tänkte på också här, när vi ändå var inne på alla de här frågorna. Lite då, det vi antyder här, det är ju att volymen behöver ju vara minst två skrumteam. Alltså den här produkten, eller vad det nu är för någonting som man jobbar med, behöver ju vara minst två skrumteam stort. Alltså ett original då i där man, Sverige eller vad man nu är, och sen så ett på det andra stället. Mm. Annars blir det svårt. Om det är mindre volym än så går det inte att göra det här upplägget typ.
Nej, för då blir det ju distribuerat. Ja, precis. Ja, exakt.
På riktigt, och det tror vi är mycket, mycket svårare.
Ja, jag tror det är en dålig idé.
Eller en dålig idé.
Absolut.
De har ju driftsatt också, de har gjort deploy där borta.
Ja, det gjorde de ganska snabbt faktiskt. Och det är ju också en superfördel med den här setupen. Det är såklart att nu har vi en applikation som innebär att när vi deployar så har vi nertid.
Mm.
I en ideal värld har man ju inte.
Nej, men ponera att man skulle ha råkat taffla till det så att man ändå har det.
Ja, precis. Så jag tafflar till det. Då är det ju ändå, då gör man ju så att då kan man ju faktiskt lägga de här deployerna, för jag vet att många sitter och gör det på svensk kvällstid eller helger och söndagar och så vidare. Och då kan man faktiskt lägga det på brasiliansk då tid, som gör att okej, det påverkar så få användare som möjligt. Och det har vi också testat att göra, och det funkar ju jättebra.
Nu, den här applikationen används ju mest i Europa då,
än
så länge, exakt. Det är därför som det blir fiffigt.
Mm.
Hade man en USA-applikation skulle inte det då skulle man få tvärtom istället.
Ja, precis.
Ja, spännande.
Men, ja, det är det.
Väl... Ja, men hjälpmedel får vi säga någonting om också, va? Det finns ju ett live-window.
Ja, det gör
det. Sa vi förra avsnittet, ja, men repetera
det. Vi var inne på det när vi pratade visualisering. Men live window är egentligen att vi har tagit en stor tv-skärm där vi har liksom en webcam med ljudutrustning och sånt in i deras kontor, och de ser in i vår kontor. Och sen är det ett dygnet runt samtal, var det alltid på.
Mm.
Så vi ser liksom, och då, det var otroligt, för jag har försökt få igenom det ganska länge. Det var ganska tekniskt svårt, och de ska beställa utrustning och i Brasilien så tar allting ett halvår. Det är otroligt långsamt. Men nu äntligen så fick vi till det där. Så nu kan man bara gå fram till tvn då och säga hej, kan jag få prata, bla bla bla, om jag ser att de är där, och då hör de det liksom, och så kan de prata tillbaka till oss. Eller de kan ställa frågor rakt, om de ser produkter jag kan springa förbi och sånt. Funkar skitbra verkligen. Det som är roligt var, när jag gick förbi nu för någon vecka sedan, så stod det så här, då hade de satt upp en skylt, vi är på lunch. så det är lite kul, och det hade vi inte ens snackat om, utan det bara blev så. De förstod liksom, okej, det är konstigt att vi är iväg nu, för de fattar inte vad vårt, alltså, nu skiljer det massor med timmar och sånt.
Så, klockor borde man förresten sätta upp också, det på, man borde ha i landskapet.
Det har vi gjort också.
Ja, han har gjort det. Så man ser vad det är, vad klockan är på det andra stället.
Som ett så här juristkontor, du vet, att, att det sitter fyra klockor bredvid varandra och så står det under vilken stad. Ja, vi har faktiskt gjort det.
Mm, bra.
Så det är ju ett koncept. Och det är, med, det är ju jävligt billigt. Det är två tv-apparater och Skype-utrustning. Mm. Eller någon annan mjukvara. Det är bara googla sig fram, det finns ju som koncept. Och så det kostar egentligen ingenting, och då sitter ju teamen inte bredvid varandra, men det blir mycket bättre kommunikation.
Mycket av det här kokar ju ner till att det som är dyrt är ju ändå människornas löner eller liksom personalkostnaden. Man ska oftast inte snåla på allt annat.
Nej, det är din grundtes i livet, tror jag.
Nej, det är min grundtes i mjukvarutillverkning.
Ja, okej.
ska jag säga.
Okay,
det, om jag höll på att göra ett motorblock eller något sånt där, så alltså, är det är ju dyrt liksom med gjuteriutrustning. Alltså jag är inte dum så.
Nej, det är klart. Men ditt motto i livet i IT-världen då?
Ja, det kan man säga.
Jag håller med dig och jag tycker det är värd att repetera också. Just det mottot att, som du säger då, att tittar man på vad faktiskt en kurs kostar. Jag vet många som säger att nej, men den här kursen kostar 15 000, den får jag aldrig gå för min chef. Men sen så sitter chefen då och betalar 100 000 varje månad för en konsult. Liksom. Ja. Eller för den individen som vill gå kursen.
Ja, till och med nästan det faktiskt. Ja. Den är lite högre. Ja. Inte riktigt, men nästan.
Så sett man i det perspektivet så är det ju självklart att den här personen ska gå den här kursen.
Ja. Snabb payback på sådana
här. Du måste döpa den där kursen till något så vi kan liksom fortsätta referera till den. Dix-tes. Dix-tes. Okej, bra. Så när vi fortsätter, när vi bara refererar till Dix-T så vet ni självklart på en gång vad det handlar.
Alla våra trogna lyssnare har koll på det.
Ja.
Mycket bra. Överlämning mellan då... Nu är det ju så att det här teamet har ju sina egna user stories. Och man jobbar ju sällan eller aldrig på samma user story i samma sprint. Utan man fördelar det i början av sprinten. Men det sker ju en elektronisk daglig stand-up i alla fall för att kolla hur alla ligger till.
Ja, och det är ju produktägare med då som sitter i Sverige.
Om man ska liksom vara lite vision, eller min egen vision på det här är ju att det på sikt skulle kunna leda, om det var tre orter skulle det ju kunna vara 24 timmars utveckling så att säga, att man hade tre team som jobbade i skvens på samma grej, så man fick ut 24 arbetstimmar på ett dygn, alltså tre dagars arbete.
Yes.
Och då skulle man ju behöva ha någon mer ordentlig överlämning, särskilt där Stilla havet överlämningen när folk inte vaknar samtidigt. Och då skulle man ju kunna spela in en video eller ha någon tråkig skriven rapport eller något sånt där.
Men det är en bra idé att spela in stand-up sen i det fallet och så bara lägga upp den någonstans så alla kan hela tiden gå in och kolla.
Och repetera och sådär.
Ja.
Och då skulle man ju verkligen kunna, om man lyckades få in det där skulle man ju kunna få ut, alltså sprintlängden skulle bli en dag då liksom. Man skulle kunna få ut någonting varje dag.
Ja. Det är otroligt intressant. Ja. Och tänk då att man sitter på ett kritiskt system, ett banksystem eller vad det nu kan vara. Och så har man en kritisk bugg som gör att det påverkar massor med användare. Då kan man ju liksom automatiskt bara ställa om den här organisationen så de man stoppar alla sprintar och säger man nu är det här vi ska lösa och då jobbar man på det liksom dygnet, det finns ingen dödtid alls.
Man jobbar på det dygnet runt.
Supereffektivt. Och jag menar det borde vara om man tittar på konkurrerande mjukvara, om det kommer sådana, för det kommer ju ibland spel eller appar liksom som okej, här handlar det om att kora snabbt och snabbt liksom, och gör något bara först. Alltså det är det som är själva fördelen med applikationen, inte kanske hur den ser ut eller hur den funkar. Och då är det också, tänk att sitta på en sån här organisation.
Ja, men har man fått sitt Pokémon Go och känner att det börjar lyfta eller något sånt där, men ändå har en massa saker som behöver fixas till, då är varje dygn ganska värdefullt.
Precis.
Det är ju helt sant.
Så det är ju häftigt utifrån det perspektivet.
Jag började med det inledningen här. Jag satt och diskuterade på lunchen idag ett sånt här annat case. Och det var väl väldigt likt där. Jag var väldigt inspirerad av det här. Men alltså, varför vill jag säga det då egentligen? Det enda jag vill säga är att det jag kände, för det fallet hade de just börjat fundera på att ha, i Sverige skulle de köra kravarkitektur på något sätt. Och så skulle man köra utvecklingen någon annanstans. Och jag kände ju starkt att jag inte tror att det kommer bli bra. Nej. Utan att det är mycket bättre att köra kravarkitektur och utveckling i både Sverige och någon annanstans.
Ja, är det något du ska lägga ut av det där så är det snarare kraven och utveckling. Kraven och arkitektur. Det är den du ska lägga bort,
om
inte utveckling.
Skulle börja någonstans. Ja. Men så hellre tror jag att ha ett litet 4-5 personers hemmavid som liksom sitter nära produktägaren och så vidare. Och sen vill man ha jättevolymer så kan man ju förstås växa på det andra stället. Men att man hela tiden har hela förståelsen och hela tiden liksom kan sköta all utbildning och så vidare hemifrån då. Så det var ju det jag ganska starkt förespråkade där faktiskt.
Jag håller med. Fullkomligt håller med.
Vi har ju delvis erfarenhet, men vi har inte provat det fullt ut. Men vi har funderat en del på det här, ska man använda I det här fallet som vi har pratat om hittills så är det ju egen personal ändå. De är anställda i samma koncern. Ja, det är samma firma, det är fast det. I ett annat land.
Det är
med massa fördelar.
Ja.
Kan man använda en extern, en konsultfirma någon annanstans?
Ja, det kan man. Men alltså det som är det man vill komma åt är ju liksom att, eller slutmålet här, det är ju liksom att slutanvändaren sitter bredvid programmeraren och säger vad är det du behöver liksom. Men det är dit man vill komma. Och nu så försöker vi ta oss dit via att man ska försöka aggregera ihop allas tycke till någon produktägare som ska översätta det till någon sådär. Risken är ju liksom att lägger man ner det här på någon extern leverantör, och det är ofta Indien då, eller baltländerna börjar också bli stora på att leverera jävligt billigt.
Polen.
Ja. Så liksom och tappar man ju allt det där.
Gör man det?
Nej, det gör man inte. Men det finns
en ökad risk.
Det finns en ökad risk, gör
tappa
det. Att man tror att man kan skicka dit en kravspecifikation och så ska de bara leverera ut lite features och så ska man betala per feature och sådär. Jag brukar säga så här: ge mig ett bra exempel på där det funkar. Och funkar det jättebra och någon kan visa det för mig, så är jag superintresserad av att testa det. Men jag har själv inte sett det och jag tror inte det finns.
Det du säger är, man kan inte vara agil om man kör en managed service.
Nej, jag har inte sett någon bra lösning på det.
Själv så är jag lite mer naiv då, tänker mig att man skulle kunna ha en agil setup men ha affärsmodellen managed service. Att om man inte, vad ska man säga, om man inte är toksnål och håller på att förhandla ner på örona och liksom driver det där för långt, utan bara har en affärsmodell någonstans i botten som alla vet finns men som ingen bryr, alltså låter stoppa sig, eller hur man vill säga, uttrycka saken, och att man fortfarande jobbar på att ha en gemensam kultur, så tror jag att man kan ha en output-based model, alltså att man på något vis betalar för antalet levererade någonting, issues eller CR eller något sånt där, men att man i alla fall jobbar tillsammans inom teamen. Men det är ju lite det här, det kanske kommer provas här faktiskt inom ett år eller två. Kanske kommer återkomma till det här.
Det lär vi göra. Det här är ju ett ämne liksom. Men jag ser det, för det jag är emot liksom, jag är inte emot att du testar det, för du har ju rätt mindset i det. Men det jag är emot är att jag ser organisationer som ser okej, vi måste kapa IT-kost. Liksom det som måste ner. Det borde vara precis tvärtom, tycker jag. IT-kost ska öka. Alltså, om man tittar på digitaliseringen och världen är på väg liksom, så är det inte IT-kost man ska klippa på stora bolag. Det är ju helt andra saker. Men om man nu ska klippa IT-kost, så det folk vill göra då, det är så här, men utvecklingsteamen, de kan vi ta bort liksom. För de behöver vi inte. Alltså det är den här klassiska projekteringshierarkin då, med att folk är viktigare än andra. Och så lägger man ut då liksom utvecklingsteamen långt åt helvetes bort, och så tror man att men nu blir det bra, nu blir det billigare här. Jag menar, det man borde göra är att titta på sin organisation och kolla på hur effektiva är vi egentligen. Vi har ju alldeles mycket personal som har alldeles mycket administrativa tjänster som inte skapar värde. Det är de man ska ta bort.
Där finns mycket att spara.
Ja, det är där man ska börja. Och det sista du ska flytta ut, det är ju utvecklingsteamen. Utvecklingsteamen ska du snarare glorifiera och sätta i centralt i din organisation. Det tror jag är framtiden, snarare än att lägga ut dem.
Men jag tror man kan behöva väldigt mycket utveckling, och man kan jobba med en sån här delad modell liksom. Och jag tror man kan ha en konsultfirma också, det tror jag absolut. Men jag håller ju fullständigt med dig om att man bör ju hålla, eller nej, man kan ju göra på en massa olika sätt. Men ett rimligt sätt att göra det här är att hålla sig med de här supervassa utvecklingsteamen hemma vid, väldigt nära liksom den som förstår, den som ska sälja på något sätt, eller kunden, eller den som använder. Men sen kanske lägga sina lite mer mogna produkter i någon slags blandad miljö som utvecklas både hemma vid och någon annanstans.
Ja, visst.
Alltså, hitta någon rimlighet.
Ja, hitta din. Men den fingerspetsheten du snackar om nu, det tror jag väldigt få företag har.
Kanske är lite
man svårare. Ser pengar och så ser man om man kan spara pengar och så trycker man utifrån det.
Och förresten, om jag ska säga någonting om att det kan finnas ett värde att spara pengar, eller kalla det vad du vill, kanske inte spara då, men att man kan vilja sänka kostnader på vissa saker, då kan ju det vara för att göra satsningarna på helt andra saker. Och det kan jag väl känna att jag står bakom, att jag vill liksom att de gamla mogna grejerna ska vi kunna dra ner kost på för att kunna göra nysatsningar på innovation och ny digitalisering liksom. Så jag ser väl att man kan vilja ha en sån rörelse av att sänka kost liksom på vissa saker, absolut. Ja, men då gäller det att man på riktigt sen använder de pengarna eller resurserna till något annat.
Ja, och inte spara in dem.
Inte bara spara in dem.
Precis. Men okej, det
finns annars där försöker.
Nej, bra, kommer allting på det. En annan grej, bara en annan spaning vi måste bara nämna i det här. Jag vet inte om jag sagt innan, men Vi börjar bli trötta och gamla nu i det här gamet, så vi säger allt igen. Men det är okej, tycker jag. Ni får vänja er vid det. Det är ju liksom att priserna i Asien stiger ju något fruktansvärt. Alltså en utvecklare blir ju dyrare och dyrare.
Mm, mm.
Och tittar man då på Hongkong då, så ligger de mellan 1500 till 2000 kronor i timmen.
Oj.
Mm. Om man ska ha en utvecklare där. Det innebär alltså att vi är billiga jämfört mot Hongkong. Det innebär alltså att vi kommer kunna bli en managed service hub mot Hongkong istället. Alltså vi blir Indien för Hongkong, så som Indien är för Sverige. Och där har inte jag sett något bolag än, om någon sitter och sugen på sådant bolag. För det första att gå in med svensk kvalitet, som vi ändå har någonstans inbyggt i vårt varumärke Sverige. Och också att vi har kommit långt i den agila resan och har möjlighet att göra det tack vare vår kultur. Slå ihop de två grejerna och starta ett konsultbolag och leverera Scrum Teams som då levererar effektivt ut mot startups i Hongkong.
Nej, men och det är väl precis, ta till det här nu. Om jag ska spana vidare på den eller bara lägga på en gammal spaning, så är det billigare att bedriva produktutveckling i Sverige än i många jämförbara västländer. Och det beror ju på att vi har mindre hierarki. Alltså folk vågar helt enkelt bryta mot sina instruktioner mer. Och det är ju positivt när man ska produktutveckla, att man tänker själv helt enkelt. Och det gäller ju säkert mjukvaruutveckling också. Spelutveckling är väl stort i Sverige jämfört med våra befolkningsmängder, tror jag, till exempel. Jag är inte så himla insatt i det här. Men och det beror ju säkert på liknande fakta, att det finns mycket trogna nördar där ute. Det var något med oss. Jo, jag ska ju ranta. Jag ser ju en chans att ranta lite mot timmar här igen, så jag får väl passa på.
Favoritranten. Ja, nej, men projektledningen.
Om vi pratar timmar. om man trots allt ska, eller om vi pratar affärsmodeller igen. Om man vill ha någon manager, eller kalla det vad du vill. Om vi pratar affärsmodeller och vi vill ha skrumteam i någonstans långt bort hos en konsultfirma, en leverantör, då kan man ju ta betalt per någon slags issue, om man nu tror på det. Och Erik tror inte på det. Jag tror att det kan fungera, det kan ni prova. Jag ska bara säga att om man inte gör det, så tror jag ju verkligen att man ska ta betalt, alltså en fast kostnad för en viss teamstorlek per månad, per person alltså, eller per teamstorlek. Inte hålla på att räkna timmar.
Nej, det håller jag. Skapar inget mer värde.
Nej, det skapar inget mer värde. Det kommer driva felaktigt, ja, som vanligt, och driva konstiga beteenden med bokföring och försöka få in timmar och få ut timmar och inte skapa tillit och trust och transparens och alltihopa.
Många av de där grejerna du nämner där kommer du få om du köper per feature också.
Kanske.
Ja, för det, alltså om ett team nu, du sitter där och försöker göra en innovativ lösning om någonting, och syns de att nej fan, det här måste vi designa om, vi måste göra om databasmodeller, vi måste liksom
som inte skapar issues, ja.
Ja, och då blir det liksom att okej, då får vi inte betalt för det. Vänta, skit i det här, gör vi en ful lösning. Jag kan bara nämna i det här caset som jag nämnde innan då med Brasilien, då betalar vi per team och per år. Så det innebär om de har semester eller någon är sjuk, det är skitsamma, det kostar samma sak. Fast pris varje månad.
Men nu blir det okontroversiellt i och med att det är inom samma företag.
Ja,
liksom. Eller det är olika, men de är ägda av varandra, de här bolagen liksom, så därför blir det okontroversiellt.
Ja, fast jag kan säga att det är första avtalet på det här bolaget som någonsin ser ut så. Det finns ju ingen det finns ingen mall, de här beslutsforumen tappar ju hakan helt. Så ja, det är lite kontroversiellt ändå. Men det är ju tips till dig också som kommer starta upp det här jag vet inte vad man ska kalla det, utvecklingsteamet som ska jobba mot Hongkong. Den som ska stå upp det här konsultbolaget, det är en bra idé också, att där har du finansieringsmodellen alltså.
Per team.
Ja.
Och det är väl det i och för sig. Går det så rekommenderar jag väl det. Eller liksom, om man kan få igenom det så rekommenderar jag den också.
Det finns ju såhär, man kan lägga grundkostnader också. Sen så kan man lägga bonusar på hur mycket features man levererar om man vill ha in just det då.
Jo, jag ska säga,
av det också, menar jag.
Ska jag försvara den där affärsmodellen en gång till, eller ska jag hålla tyst? Nu är det, för nu blev ni nyfikna. Om man, det e-caset som Erik sa, om man vill designa om databasmodellen och så vidare, då skulle man kunna ha en sån kultur att man får förhandla och bara omvandla det till ett visst antal issues.
Ja.
Så, men det kräver ju verkligen att man är kompis med sin leverantör där, och liksom att man har ett bra klimat, annars kommer det verkligen krångel.
Jag vet inte om du uppfattade vad jag sa, men man kan också blanda de här modellerna.
Alltså, det kan man göra.
Som jag sa, att du kan ju ha en fast teamkostnad som är någon form av liksom, och sen har du en bonus på eller du har en flexibilitet eller en rörlighet i vad de levererar.
Sant.
Men det finns en risk i det också. Det blir KPI-risken att man levererar en skit bara.
Ja.
Så det är väl bara att sätta igång.
Precis, vad väntar ni på?
Ja, men det är ett intressant ämne där. Jag märkte det att även när jag pratade runt om detta på Agila Sverige så tror jag faktiskt att vi har kommit väldigt långt här.
Mm.
Alltså jämfört med många andra bolag som sitter och tittar på det här men inte liksom gjort det. Mm. Vi har faktiskt verkligen riktigt genomfört det och det är ballt. Det är ju också så den här podden kom till. Det var ju när vi var på väg hem därifrån första gången vi var där.
Så precis, det är ju ett annat tips. Res med de människorna som ni tror att ni liksom kan få ett utbyte. Eller, det, nu Erik är en bra match så, men alltså man, även res med dem ni står längst ifrån också.
Mm.
Man kommer varandra mycket närmare och lär känna och kan samarbeta och så vidare. Så det är ju en positiv spin-off av hela det.
Verkligen.
Det var något annat jag... Och gäller repetition här nu då bara. Jag tror en anledning till success här är ju resbudget har tjatat om mycket, men just de här små sakerna, alltså satsa utbildning på de som ska sitta där borta, se till att få till den där live window även om det verkar som att det kostar några kronor, och så vidare. För det är liksom det där smörjmedlet i det här maskineriet, det är ju det som gör att det blir en framgång.
Absolut.
Vi släpper dagen sen nu.
Ja, det kan vi göra. Jag känner mig ganska klar. Ni får gärna mejla in frågor om ni har. Om ni tycker något som är oklart eller ni vill veta mer om caset eller allmänna frågor om det också.
agilpodden@gmail.com.
Mm.
Idag har vi fått in en fråga också.
Det har vi.
Team som inte funkar som team.
Team som inte funkar som team. Exakt. Jag ska ta och läsa det så vi får det ordagrant.
Det är från Bertil som vill vara anonym.
Exakt. Det är ingen som har kollat på de där YouTube-videon.
Nej, det var
bara
vi.
Okej. Dagens lyssnarfråga.
Mm.
Ett case som kommer från min verklighet just nu då, skrev personen som skrivit in här. Ett team som inte jobbar som ett team sitter ihop och har en sprintbacklog med massor med grejer i. Antagligen för många tror jag skriver här. Men de har problem med att jobba på rätt saker och alla medlemmar jobbar med vad de tycker är viktigt. Dessutom har produkten för många fel nu, så de borde jobba med att fixa buggar i omgivningen. Hur skulle ni göra för att hjälpa teamet att fixa buggarna och jobba bättre ihop, samtala varandra ansvariga för resultatet? Kul fråga.
Otroligt kul fråga.
Kul med case.
Ja, precis. Det första som man sådär direkt kände här var ju hur är det med produktägare här?
Mm.
Och lösningen som liksom luktar eller sticker i ögonen är ju lite då att det kanske skulle behövas någon slags superproduktägare, en ganska stark produktägare med mycket envishet men som samtidigt liksom kan vara trevlig och hålla ihop teamet och sådär. Så det, nu vet ju inte vi då hur det ser ut, men om det är så att det inte finns ett tydligt och starkt produktägarskap så är ju definitivt lösningen att tillsätta det.
Ja, precis. För det är ju produktägaren måste ju visa teamet vad det är som är prioriterat. Alltså precis. I en strikt ordning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Och sen får man hålla sig till det. Så att står det liksom, man får ju ta dem uppifrån. Får ju inte vara någon vilda västern där. Särskilt inte om det är en sån här omogen tillvaro. Då får man ju vara stenhård på det.
Ja,
det
ska nästa vara item vi plockar är nummer 3.
Exakt. Punkt slut. Och tycker man att det är fel personer och att det inte går att lösa det och så vidare, då får de ju bara sätta sig där och då och läsa in sig och utbilda sig liksom tills det går att lösa det.
Ja, ja men absolut.
Och inte bara, för då får man ju igång den processen.
Ja, och det är det hårda sättet att göra det på. Det är en bra början. Det man kan försöka hoppa över på sen, det är ju liksom att produktägaren också förklarar den här prioriteten. Alltså varför, alltså varför är det här 1, varför är det här 2, varför är det 3? Och vem bättre på att förklara det än slutanvändaren?
Precis.
Så jag skulle försöka få den här produktägaren då, eller att få slutanvändarna. För få, det som är konstigt i din situation här är liksom att teammedlemmarna tycker olika saker är viktigast. Och det är inte för att de är dumma människor eller för att de jävlas liksom, utan de tror ju på riktigt att det här med den här är viktigare än den här, men mest den kompisen bredvid inte håller med. Och då behöver de ju här få en gemensam världsbild.
Ja.
För det har de inte. Och då är det liksom, de måste träffa slutanvändare som säger att nej, men de här problemen som ni tror, de är inte ens viktiga för oss. De kan ju lösa 2020. Det är de här grejerna som stoppar oss i vårt dagliga arbete. Så den kopplingen vill man ju helst få till. Liksom.
Så alla teammedlemmar borde ju besöka en slutanvändare. Eller flera slutanvändare.
Det är en bra idé. Och ta med produktägaren på
det. Ja, verkligen. Vid de här sprintplaneringarna, jag tror ju verkligen att teamet själva ska göra sprintplaneringen och jag tror ju verkligen inte att man ska börja detaljreglera vem som ska göra vad och så vidare, men däremot skulle man kunna ha ganska tydliga spelregler som till exempel att ni måste ta i backloggen uppifrån och ner.
Exakt.
Rakt av. I den här sprinten måste de här 10 buggarna lösas, de står överst i backloggen så att säga. Och vad det nu kan vara, så att man liksom inte, så det inte blir vilda västern, men sen däremot kan de ju hålla på och kanske man måste ta ganska mycket tid i sprintplaneringen och liksom låta teamen gnugga och stöta och blöta det där så att de faktiskt hittar en lösning som funkar. Men att det är ändå tydligt vad som förväntas. Det tror jag ju på det här fallet också.
Det är bra. Man kan ju köra, om det finns mycket buggar också, så kan man ju köra. Och teamet tycker att det är pest och pin att ta tag i. De vill börja ny funktionalitet och så vidare. Mm. Då kan man ju göra någon form av så här TR-sprint eller buggsprint eller någonting. Och så kan man göra något event runt det liksom. Mm. Det pratade Jimmy om också i föregående avsnitt, att man kan göra ett gamification av det. Alltså man gör ett brädspel som man flyttar fram för varje bugg man löser och sådär. Så blir det en rolig grej för teamet också och en temporär utmaning. Ja, men sen lät det ju också lite som att teamet inte var ett team.
Kan ju vara så, ja. Mm. Eller det stod ju det, ja.
Precis. Läste in det i alla fall.
Det skulle ju kunna vara läge att göra någon slags teamövning.
Ja.
Titta på work agreement kanske.
Mm.
Kanske såna enkla saker som att se till att sätta ett namn för teamet om inte det finns.
Ja, logotyp, ja precis. Gå ut och dricka lite bärs, ja. Se till att göra en omstart där teamet verkligen knyts samman, och det finns ju massor med olika övningar och vad man ska göra och inte göra, men verkligen se till att starta om det där teamet och få upp en bra liksom team spirit igen, för det känns lite som att man har kommit på sniskan där. Ja, så det är väl det är lätt för oss att sitta och säga vad man borde göra inte göra, men det kan vara kanske lite idéer för vad du kan göra. Jag tror det viktiga är produktägaren. Det kan vara svårt att hitta, men man kan ta en person i teamet också, eller man kan själv agera som produktägare under en temporär period.
Någon lösning bara.
Ja.
Men den personen som får hatten, oavsett vem det nu är, om det är svårt att hitta någon, att det var väldigt tydligt på att den måste stå på sig så att säga.
Mm.
Och hålla i backloggen.
Mm.
Stod att sprint-backloggen var för lång, eller var det stod? Det var någon gång här, nämligen häromdagen, som jag fick höra att backloggen är för lång. Och först så höll jag på att passera, men så insåg jag att det tycker väl inte jag. Man kan väl aldrig ha en backlog som är för lång.
Nej.
Det är just därför man gör backlog, så att den skulle vara hur lång som helst.
Den kan vara oändlig. Det enda som är viktigt är ju att det uppdateras.
Exakt. Och det jag, men sen när jag kontrollfrågade, så förstod jag ju att det betydde var ju att någon hade roadmapifierat det där och sett att det verkade som att liksom för många grejer låg för långt ner då på något vis, eller det var väl ingen strikt backlog eller vad då. Men det är ju just när man har för mycket att göra, det är just exakt då man ska göra en backlog, och det finns ju verkligen inga gränser i långt den kan vara.
Nej.
Det skulle jag säga.
Bra.
Ja.
Vi tackar för oss.
Ja, det gör det.
Ja, jag tror det.
Kul. Tack för idag.
Tusen tack för idag.
agilpodden@gmail.com.
Ja.
Agilpodden på Instagram.
Ja. Vi finns på Facebook under Agilpodden också.
Ja.
Det är väl dem. Det är väl det om det.
Så hörs vi om ett par veckor igen.
Det gör vi. Tack för att ni lyssnar.
Ja, tack så jättemycket. Hej.